السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا. Vi fortsätter att gå igenom Kitab al-Fusul fi Sirat al-Rasul alayhi salatu wassalam av al-Hafidh Imaduddin ibn Kithir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Och vi började förra lektionen att tala om slaget av Badr. Och vi nämnde där hur slaget började och hur Allah subhanahu wa ta'ala underlättade för muslimerna genom att sända ner regn och genom att sända ner änglar som kom och stred sida vid sida tillsammans med muslimerna. Och författaren säger också här i boken att många av de stora ledande personligheterna från Al-Quraysh, från icke-muslimerna, från Al-Mushrikin, stupade på exakt de platserna som profeten alaihi salatu wassalam hade pekat ut dagen innan. Och från dessa individer var Abu Jahl, och det var Abu al-Hakam Amr ibn Hisham la'nahullah, den mannen som var mest mån om att verkligen vi måste strida, vi måste gå till Badr och vi ska stanna kvar och vi ska visa att det är vi som kommer att vinna och så vidare. Han var en av dem som stupade. Och han nämner också Ibn Kathir att det var Mu'ad ibn Amr ibn al-Jumuh och Mu'awid ibn Afra som dödade honom. Och de här var två ungdomar. Och det sägs att de var mellan en av sahaba, en av de äldre. Och han tänkte för sig själv, vilka är dessa ungdomar? Eller varför står de bredvid mig? Jag vill ha starka män bredvid mig. Och då säger den ena, vem är Abu Jahl? Vem är Abu Jahl? Han som skadat profeten alaihi sallatu wassalam. Han som stört profeten alaihi sallatu wassalam och förtalat honom och stridit mot islam. Och den andra säger, vem är Abu Jahl? Och han pekade den här mannen. Och de skyndar sig mot honom och krigar mot honom. Så de då dödar honom. Nah. Och sen så nämner också här Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala några andra stora personer från Quraysh som då stupade. Och när slaget var vunnet, när muslimerna vunnit och icke-muslimerna flydde därifrån, så väntade profeten alaihissalam och stannade kvar i Badr. Vad gjorde han för någonting? Han stannade kvar i 3 dagar. Och då ser ulema att det här är från krigskonst. Att inte bara att du vinner och sen går du tillbaka till din stad. Det kan visa på svaghet. Utan du stannar kvar och visar på styrka. Vi är här. Vi har kommit, vi har vunnit. Om det är någon mer som vill komma, varsågod och kom. Vi är här och väntar. Så att du visar på styrka. Och det var från profetens vana alaihissalam att stanna kvar på slagfältet eller platsen av slaget i 3 dagar. Och där också samlade man liken av dessa mushrikin. Och de var ungefär 70 stycken. Och man kastade dem i någonting som kan liknas vid en brunn. Och sen så tilltalar profeten alaihi sallam dessa döda mushrikin. Och han säger till dem, bi'sa ashiratun nabi kuntum li nabiyikum. Vilken dålig familj ni var till eran profet. Kadabtumuni wa saddaqani an-nas. Ni förnekade mig medans andra människor trodde på mig. Khadaltumuni wa nasarani an-nas. Ni svek mig medans andra människor gav mig seger. وَأَخْرَجْتُمُونِي وَآوَانِ النَّاسِ. Ni utvisade mig, förvisade mig medans andra människor tog emot mig. يعني أنتم أولى. Ni är mer berättigade till att tro på mig. Ni vet vem jag är. Ni vet att jag är sadiq. Jag inte ljuger. Ni vet att den uppenbarelsen jag har fått är sann. Men ni förnekade mig. Ni borde vara de som står vid min sida. I tro, släktskap. Men ni förvisade mig från min egen stad. Och han sa också, då han stod framför dem, han sa, ayasurrukum ennekum ata'tumullahu wa rasulah. Skulle ni inte önska att ni lydit Allah och hans sändebud? Fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa, fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. För vi har funnit Allahs löfte att vara sant. Har ni funnit Allahs löfte att vara sant? Och då så säger Umar radiyallahu anhu i förvåning: ja Rasulullah, hur kan du tala till döda kroppar som inte har någon själ? Och då så säger profeten alaihi salatu wassalam vid honom i vars hand som Muhammeds själ vilar: så hör inte de mindre än vad ni hör. Yani de hör lika väl så som ni hör mitt tal. Och Qatada radiyallahu anhu sa att Allah subhanahu wa ta'ala lät dem höra dessa ord som profeten Muhammed alaihi salatu wassalam sa till dem, för att verkligen sätta dem på plats och förnedra dem. Och sen så, ja, ni kunde de inte längre höra. Taib. Så att det här är för att då visa att ni ska veta att det som Allah azza wa jalla sände ner är sant. Har ni nog funnit det att vara sant nu när ni har dött? Och ja, svaret är att de har funnit att vara sant. Så att Allah azza wa jalla gav dem själen tillbaka och möjligheten att höra, medan profeten alaihissalam tilltalade dem. Och sedan så förlorade de denna möjlighet. Taib. Så det här kan inte användas på som ett bevis på att de döda kan höra generellt allt vi säger, utan de kunde höra detta. På samma sätt som den döda personen i graven kan höra fotstegen när personen lämnar honom. Det är specifikt och inte generellt att de döda kan höra allting, utan specifikt vid dessa tillfällen. Ja. Och sen så begav de sig tillsammans med de krigsbyten de hade tagit och de fångar de hade tagit från Quraysh, och de var ungefär 70 stycken. Och ansvarig över dem var en sahabi som heter Abdullah ibn Ka'b ibn Amr al-Najjar. Och Allah subhanahu wa ta'ala sände ner surat al-Anfal beträffande slaget av Badr. Och därför kallar också vissa ulema surat al-Anfal för surat al-Badr, för att den suran handlar om slaget av Badr. Och när Rasulullah alaihi salatu wassalam kommit fram till As-Safra, så delade han ut krigsbyten så som Allah subhanahu wa ta'ala beordrat honom. Ja. Tills det att författaren senare säger att profeten alaihi salatu wassalam också rådfrågade sina sahaba: vad ska vi göra med de fångar som vi har tagit? Och då så tyckte Umar att de skulle avrättas, för att de krigat och stridit mot islam, stridit mot hans profet alaihi salatu wassalam. Medan Abu Bakr tyckte att man skulle visa barmhärtighet och man skulle låta dem befrias mot en lösensumma. De får köpa sig själv fria. Och profeten alaihi salatu wassalam accepterade Abu Bakrs åsikt. Och då sände Allah subhanahu wa ta'ala ner versen från surat al-Anfal: ma kana lin-nabiy an yakuna lahu asra hatta yudkhina fil-ard turiduna 'arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu 'azizun hakim. Där Allah subhanahu wa ta'ala då atabe, tillrättavisar profeten alaihi salatu wassalam, att han istället borde ha tagit det som Umar sa radiyallahu anhum ajma'in. Ja. Så han lät dem frias och de betalade 400 i var, 400 dirham i var. Och sen så säger Ibn Kathir att Rasulullah alaihi salatu wassalam efter slaget av Badr begav sig tillbaka till al-Medina muayyadan mudaffaran mansura. Segerrik och ärofull kommer han in i Medina. وَقَدْ أَعْلَى اللَّهُ كَلِمَتَهُ وَمَكَّنَ لَهُ وَعَزَّ نَصْرَهُ. Och Allah subhanahu wa ta'ala upphöjde hans ord och gav seger till hans sändebud alaihi salatu wassalam. Och därför kallar också många, eller Allah azza wa jalla kallar den här dagen för Yawm al-Furqan, slaget av Badr. Yawm al-Furqan, yani det slaget och den dagen som särskilde. farraqa bayna al-haq wal-batil, som gav ära till de troende och sänkte al-mushrikin. Så profeten alayhi salatu wassalam kommer tillbaka till Medina segerrik och ärofull. Och så säger Ibn Kathir att då accepterade många, många människor al-islam. Och då gick också Abdullah ibn Ubay ibn Salul och hans grupp från hycklarna in i islam ytligt. Taqya, yani taqya, lugnaktigt, ytligt, inte på riktigt. De låtsades acceptera islam. Varför? För den här mannen, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, som skulle komma att bli den största hycklaren som bodde i Medina, tänkte att muslimerna kommer inte komma tillbaka. De ger sig ut 300 personer och de ska kriga mot Quraysh som är 1000 personer. Yani, khalas, Muhammad alayhi salam och sahaba kommer inte komma tillbaka. Men när han ser att de kommer tillbaka, segerfulla, ärofulla, och då förstår de att islam har fått styrka. Vad gör man då? Han accepterade islam ytligt. Låtsades vara muslim. Han och hans lilla grupp låtsades vara muslimer. Och då började hycklarna att yani, visa sig i Medina. Al-Munafiqun. Ibn Kathir säger sen fasl stycke att de som närvarade vid Bedr var ungefär 300. 300 plus bid'a, yani ungefär 319 stycken som nämns i Sahih Bukhari. Och han säger att det var från al-Muhajirin 86 stycken och från al-Aus 61 rajulan, 61 män, och från al-Khazraj 170 rajulan, 170 män. Och att Aus var mindre i antal från al-Khazraj, trots att al-Aus var, vad kan man säga, duktigare i att kriga. De var duktigare på att kriga och på att möta fiender. Men de var mindre i antal för att deras hem låg långt borta. De bodde i Awali i Medina, som är ganska avlägset från profetens moské alayhi salatu wassalam. Och minns ni förra lektionen då vi talade om hur sahaba begav sig ut i Bedr? Det var för att ta Abu Sufyans karavan. Och det var inte för att kriga. Och det var spontant och det var snabbt. Den som är här och har en kamel eller häst, följer med. Är det den som är avlägsen eller den som vill gå och hämta någonting, det har vi inte tid med. Utan den som är här får gå. Så det här folket från Medina bodde längre bort. Och därför följde de inte med så många, utan de var mindre i antal. Och han nämner också ulema från Sahaba att det här antalet, 319, det var samma antal som var med Talut, som Allah azza wa jalla nämner i surat al-Baqara, då de skulle kriga mot Goliat. Och de skulle gå över floden, som Allah nämner i surat al-Baqara runt 280, vers 280. De skulle gå över floden och bara ett litet antal klarade det här testet och gick och stred mot honom då. Så att det är exakt samma antal som stred i Bedr. Och de som stred i Bedr har en väldigt stor förträfflighet. Profeten Muhammad alayhi salatu wassalam sa: "La'alla Allah tala'a 'ala ahli al-Badr fa qala i'malu ma shi'tum faqad wajabat lakum al-jannah." Rasulullah alayhi salatu wassalam säger att Allah azza wa jall har kollat ut eller kollat över folket av Badr och han har sagt till dem: "Gör vad ni vill, för paradiset är garanterat för er." Och denna hadith är Muslim. Yani, Ahlul Badr är lovade Jannah. De är lovade paradiset. Och gör vad ni vill betyder inte här att de har tillåtelse att göra vad de vill. Men Allah Azza wa Jalla visste att de alla kommer att dö som muslimer. De alla kommer att dö som sahaba. Och om någon av dem gör något felsteg så är de förlåtna. Och Allah kommer att skydda dem från grova fel som leder till någonting annat än paradiset. Yani, de är garanterade paradiset. Och Jibril kom också till Muhammad alayhi salatu wassalam och frågar honom: vad anser ni om Ahlul Badr, de sahaba som stred i Badr? Och då så säger profeten alaihi salatu wassalam att de är de bästa av muslimerna. Och då så säger Jibril att så är det också med de änglar som var med och stred i Badr. De är också de bästa av änglar. Och den hadithen är också sahih. Så här finner vi att de sahaba som var med i Badr är bland de bästa av sahaba. Och de änglar som var med i Badr är de bästa av änglar. Och han nämner också här Ibn Kathir att al-mushrikin som stred var då ungefär 1000 stycken. Mellan 900 till 1000 stycken. Och att 70 av dem då stupade och 70 blev tillfångatagna. Medans endast 14 stycken från muslimerna stupade. 6 från al-muhajirin och 6 från al-khazraj och 2 från al-aus. Och de begravdes i Badr, som ulema nämner. Och det nämns inte heller att profeten a.s. gjorde salat över dem. För att en martyr begravs i sina kläder. Och man ber inte heller begravningsböner för de som har dött som martyrer. Det finns en väldigt fin berättelse om en av de sahaba som dog som shahid i det här slaget. Och det var innan slaget så säger profeten Muhammad a.s. قوموا الى جنه ارضها السماوات والارض. Ställ er upp och gå mot ett paradis som är vidsträckt som himlarna och jorden. Och då var det en av de sahaba som var där som heter Umair ibn Hammam al-Ansari. Han sa: ja Rasulullah, ett paradis som är vidsträckt som himlarna och jorden. Och då så säger profeten naam, och då säger han bakhin bakhin. Och det är ett ord som man säger på arabiska när man är förvånad. När någonting är stort. Någonting är mäktigt. Bakhin, bakhin. Så tar den här sahabin upp. Eller då så säger Rasulullah a.s. Varför säger du bakhin, bakhin? Och då så säger han: jag säger bara dessa ord, ja Rasulullah, i hopp på att få denna belöning. I hopp på att få denna belöning, att vara från Ahlul Jannah, att få detta stora paradis. Och då så säger profeten a.s. du är från dess invånare. Och då tar den här mannen ut lite dadlar och börjar äta sina dadlar. Och sen säger han: om jag ska leva så länge det tar att äta dessa dadlar, så har jag levt för länge. Och han kastar sina dadlar och springer in mot fiender och dör som martyr. Så den här mannen tänker att jag är lovad paradiset. Ska jag vänta så länge det tar att äta några dadlar? Ska jag sitta här 2-3 minuter? Det är för lång tid. Och han springer in och han dör som martyr. Och denna hadith finns i Muslim. Sen nämner författaren lite små händelser som hände mellan Badr och Uhud. Och han kommer nämna jättemånga såna händelser där de ger sig ut, men det blir inget krig, de kommer tillbaka till Medina. Och vi väljer att hoppa över dem och håller oss till de stora händelserna. Och det är nästa stora händelse i slaget av Uhud, som var ett år och en månad efter slaget av Badr. Och orsaken till slaget av Uhud är att al-mushrikun i Mekka hade förlorat sin hejba. De hade förlorat sin respekt bland araberna. Och de ville återvinna sin respekt. De ville också säkra handelsvägen, som hade blivit osäker för dem. Och de ville också hämnas på alla de som hade dött. Och Abu Sufyan, som på den tiden inte var muslim och hade fått en ledande roll i Mekka, hade försökt innan att attackera Medina. Han begav sig dit med 200 soldater. Och när han kommer till utkanten av Medina så dödar han en eller två personer, hugger ner lite palmträd och går tillbaka till Mekka. Taib. Så att ingenting stort som hade hänt. Men han hade avlagt en ed efter Badr att han inte skulle tvätta sig tills han krigat mot muslimerna. Och då säger ulema att ett av huvudmålen med den här kriget, eller hans, att han begav sig till Medina den gången, det var att kunna bli av med den här eden, att kunna komma hem sen och tvätta sig. För krigade han inte, kunde han inte göra det. Så han begav sig dit, dödade en, två personer, högg ner lite träd och åkte tillbaka till Mekka. Men sen då, året efter, så sker ett av de största slagen i islam, och det är slaget av Uhud. Och Uhud är ett stort berg som ligger ungefär 5,5 kilometer från Medinas kärna, från profetens moské alaihi salatu wassalam. Och det här berget är ungefär 120 meter högt. Och det är jättelångt, flera hundra meter långt. Ett väldigt fint berg som då ligger utanför Medina. Och Ibn Kathir, han säger att vi ska kortfattat nämna slaget av Uhud. Och vi kommer inte hinna nämna allting idag, utan vi nämner lite idag och lite nästa vecka bi idhnillahi ta'ala. Och Ibn Kathir säger att slaget av Uhud är det stora slaget där Allah subhanahu wa ta'ala testade sina tjänare, de troende tjänarna. وَمَيَّزَ فِيهَا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. Och Allah subhanahu wa ta'ala i detta slag särskilde mellan de troende och hycklarna, för att veta vem som är vem. Och så säger han att när Quraysh då hade förlorat de förlorat i Badr, och de drabbas av detta nederlag och förlorat sitt rykte, och Abu Sufyan ibn Harb hade då blivit deras ledare, och han hade försökt attackera Medina tidigare men misslyckats, som vi nämnde, så ville han då göra ett nytt försök. Så han började att ägga upp folket, att samla folk och hetsa upp folket mot Rasulullah alaihi salatu wassalam och mot muslimerna. Så han samlade ungefär 3000 soldater från Quraysh och från al-hulafa wal-ahabish. Al-hulafa och al-ahabish är bundsförvanter, folk som har ingått yani pakter med Quraysh. Så han samlade 3000 soldater sammanlagt. Och han tog också med deras kvinnor. När de skulle resa till det här kriget så tog Abu Sufyan med människornas fruar. Vad gjorde han det för? För att de inte skulle fly. Att de skulle känna skam framför sina kvinnor. Att fly från slagfältet. Eller att de inte ska vara rädda för vad som händer i Mekka, för din fru, hon är här. Ja, du ska känna mod och du måste visa mod. Du kan inte fly. Och de begav sig då mot Al-Medina och de slog läger nära Uhudberget vid en plats som kallas för Ainain. Och det här var i Shawwal, det tredje året av Hijra. Och Rasulullah alaihissalam istashara, han rådfrågade sina sahaba om de skulle möta dessa fiender i Medina eller utanför Medina. Och då så säger vissa av sahaba som inte varit med i Badr att de skulle bege sig ut och strida mot dem och möta dem utanför Medina. Och de var måna om detta. Och hycklarna som Abdullah ibn Ubay ibn Salul sa att de skulle stanna kvar i Medina. Och vissa sahaba tyckte också att det var en bra åsikt. Men profeten alaihissalam gick in i sitt hus och satte på sig sin rustning. Och han valde att gå ut och möta dem utanför Medina. No. Och då så säger profeten alaihissalam också då de som sa att vi kan stanna i Medina. De kommer sen och förstår att han ska bege sig ut och strida utanför Medina. Då kommer de och säger, Rasulullah, vi är med dig och vi stöttar dig i den här åsikten och så vidare. Och han har då satt på sig sin rustning och han säger att det inte är passande för en profet som satt på sig sin rustning att göra annat än att strida. Yani vi tar inte ett steg tillbaka. Han nämner också det här valet med att först och främst al-mushawara. Han rådfrågar sahaba. Och det här talade vi om i förra lektionen, slaget av Badr. Att han rådfrågade sina sahaba vid flera tillfällen. Och det är så en framgångsrik ledare ska göra. Han ska inte bara komma med sina egna åsikter. Utan i frågor där det finns utrymme, där man kan kolla folks erfarenhet och folk har en khibra och kunskap om vissa saker, så är det bra att rådfråga dem. För att också få dem att känna att de är medverkande. Taib. Så han rådfrågade sahaba i Badr och han rådfrågar också sahaba här i Uhud. Taib. Och att de är fria att säga sin åsikt. Och han klandrar inte de som har en annan åsikt än den som han kommer att välja. De får säga sin åsikt. Och självklart att rådfråga är i de frågor där det inte finns wahi. Där det inte finns uppenbarelse. Om det finns en uppenbarelse, då är det det som vi följer. Men om det är öppet för tolkning, ijtihad, så kunde man då rådfråga människorna. Taib. Så vissa av dem tyckte att man skulle bege sig ut och möta dem utanför Medina. Medan andra tyckte att man skulle möta dem i Medina. Men han valde att möta dem utanför Medina. Och det här är också en sak som tyder på styrka. Om man är lite rädd, lite svag, så stannar man kvar i staden och söker skydd bland byggnaderna. Men att man beger sig ut och möter fienden visar på styrka, bestämdhet, stadfasthet. Och även om man väljer att möta fiender inne i staden kan det också orsaka förlust bland civilbefolkningen. Bland de som inte strider. Så för att skydda dem strider man utanför staden. Taib. Och också att när profeten alaihissalam väl satt på sig sin rustning så säger han att det här är det som gäller. Vi ska ut och vi ska strida. En profet som tagit på sig sin rustning kommer inte ta av den. Och han nämner också ulema att det här tyder på bestämdhet. Att man är bestämd i sina val. Och det är någonting som folket behöver känna. För om ledaren börjar säga, nej men kanske stanna här. Vad ska vi göra? Jag är osäker. Då blir alla rädda och osäkra. Men han ska visa på att han är stabil och han är bestämd. Vilket också kommer att göra dem trygga. Ja. Och det här var på en fredag. Och Rasulullah alaihissalam, då han begav sig ut, satte Ibn Maktum som ansvarig över Al-Medina. Och ni minns också vem det var. Ibn Maktum. Vad var det som var så speciellt med honom? Flera gånger profeten alaihissalam satte honom som ansvarig att leda bönen. Han hade också en annan viktig roll i Medina. Vad var det för någonting? Ibn Maktum. Ingen som vet? Muaddin. Ahsant. Han var en av dem som gjorde adhan. Radiyallahu anhu. En av de sahaba som gjorde adhan. Han och Bilal. Så profeten alaihi salatu wassalam begav sig ut till Uhud med 1000 soldater. Och på vägen till Uhud så bryter sig en grupp ut från soldaterna. En grupp på 300 personer. I ledningen av vem? Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Al-Munafiq. De bryter sig ut från gruppen. Och beger sig då tillbaka till Medina. Och Abdullah ibn Amr ibn Haram, som var pappa till Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, begav sig efter dem och klandrade dem. Säger, vad gör ni för någonting? Kom tillbaka, strid, fly inte, gå inte tillbaka till Medina. Och då så sa de, om vi vet, vi är säkra på att det finns ett slag, då skulle vi inte gå tillbaka. Yani, vi är osäkra, ni behöver inte oss, vi går tillbaka till Medina. Yani, de vill bara fly, de vill inte bli inblandade i något krig eller någonting. De kommer med såna här lugner. Att om det är säkert att det är ett krig, då skulle vi aldrig vända ryggen. Och det är säkert, men de kommer bara med den här dumma ursäkten. Och då sägs det att han skrek på dem, Ab'adakum Allah, må Allah ta bort er. Och att Allah har gjort oss oberoende av er. Yani, vi behöver inte er, vi kommer att klara oss utan er. Ja. Så när profeten alaihissalam då kommer till Uhud, så placerar han ut soldaterna vart de ska stå någonstans. Och de nämner också att de hade med sig 50 stycken ryttare. Och att han wasta'mala 'ala ar-rumat, att han valde ut 50 stycken skyttar under ansvaret av Abdullah ibn Jubair al-Awsi. Och han beordrade honom tillsammans med den armén som då skulle vara med honom att stå uppe på ett litet berg bredvid Medina och vakta ryggen, eller vakta, vad kan man säga, muslimerna bakifrån, att de inte skulle bli överraskade. Och han beordrade dem att under alla omständigheter så får ni inte gå ner från berget. Om ni ser fåglar komma och ta oss bort, gå inte ner. Om ni ser att vi vinner och krossar fiender, gå inte ner. Klara och tydliga beordringar som senare skulle komma att trotsas, och det skulle leda till underlag för muslimerna. Och profeten alaihissalam den här dagen gav liwa. Han gav fanan till Musab ibn Umayr radiyallahu anhu. Och satte också Zubair ibn al-Awwam att bära en fana, och på den andra sidan al-Munzir ibn Amr att bära den tredje fanan. Så att tre stycken fanor bars på den här dagen. Och också en grupp med ungdomar kommer till profeten alaihissalam och vill vara delaktiga och vill vara med i kriget. Och han accepterade vissa och nekade vissa. De som var unga nekade han, och de som var äldre fick vara med. Och en av dem var Rafi ibn Khadij, som var en väldigt duktig skytt. Han fick vara med. Och medans till exempel Abdullah ibn Umar bad om tillåtelse, men fick inte vara med. Han var 14 år. Och profeten al-Islam sa till honom att då gå tillbaka till El-Medina. Ja. Och Quraysh, de var här 3000 soldater. Och de hade med sig 200 ryttare. 200 ryttare. Hur många hade sahaba? Rasul alaihissalam 50 ryttare. Och de var 1000. Och Quraysh här 3000. Taib. Tre gånger mer. Ryttare också. Yani, mer, fyra gånger mer. Och på Quraysh högra sida var Khalid ibn Walid, och på deras vänstra sida var Ikrima ibn Abi Jahl. Och sen skulle då slaget börja. Och vi faktiskt avrundar där och kommer inshallah att fortsätta nästa vecka. Men här vill jag också avrunda med några fawaid, några lärdomar från Bedr-slaget. Yani, som vi har nämnt. Och vi sa att en av lärdomarna var att sahaba radiyallahu anhum ställde upp. De var med profeten Muhammad alaihissalam och stöttade honom. Vilket är en god egenskap som muslimen ska ha. En annan viktig lärdom från det här slaget är också vikten av att rådfråga. Al-mushawara. Och en annan viktig lärdom är också vikten av att göra dua. Att vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi nämnde att profeten Muhammad alaihissalam natten till Bedr stod i dua hela natten. Hela natten stod han oavbrutet i dua fram till morgonen. Och under slaget stod han också i dua och vände sig till Allah med ödmjukhet och lyfte händerna så pass att hans mantel ramlar av. Och han åkallar Allah Azza wa Jal ihärdigt tills Allah Azza wa Jal uppenbarar för honom att segern är eran. Och den sista viktiga lärdomen är att seger är från Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man nasru illa min indillah. Seger är endast från Allah subhanahu wa ta'ala. Och att seger är till hans ibad al-mu'minin, till de troende tjänarna från hans slavar. Och att Allah azza wa jall kan ge seger till en grupp, en armé som är i underläge. Och att det inte alltid handlar om det materiella. Det handlar inte alltid om antal. Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah." Hur många gånger har inte en grupp med mindre antal soldater vunnit över en grupp som är större i antal? Och vi nämnde Bedr. Muslimerna var ungefär 319. Och al-mushrikin var 1000. Här, i detta slag som vi kommer att nämna nästa vecka, vad var oddsen där? Det var 1000 minus 300 som lämnade. 700 mot 3000. Och al-mushrikin hade mera vapen, mera ryttare, mera kameler och så vidare. Men Allah gav dem seger till slut. Och så är det alla slag i islams historia. Att muslimerna nästan alltid var i underläge. När det kommer till antal, när det kommer till vapen och så vidare. Men Allah gav dem seger med vad? Med iman. Att de vände sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Och att de också förberedde sig så gott de kunde. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwakum wa aduwallahi wa aduwakum." Att ni ska förbereda den styrka ni kan av yani vapen och hästar och så vidare som skrämmer era fiende. Så man måste också förbereda sig materiellt, men att man måste också förbereda sig själsligt. Och det här är det som många muslimer saknar idag. Varför vinner inte muslimerna de krig som finns idag? Och vi talar inte här om Daesh och terrorister, utan vi talar om Ahle Sunna wal Jama'a. Att vi har mycket brister. Och muslimerna måste vända sig tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Praktisera islam. Förstå sig på al-iman och tawhid al-aqida. Måste utföra sina böner, måste lyda Allah azza wa jall, måste hålla sig borta från synder. In tansur Allah yansurkum. Om vi ger Allah seger, han kommer att ge oss seger. Och det är en viktig fråga. De frågade en sheikh: "När kommer vi få tillbaka Palestina?" Och sa han: "När vi går tillbaka till Allah." Enkelt svar, eller hur? Men Allah ger oss seger om vi ger islam seger. Så det är det som gäller. Vi kan inte gå förbi det här, utan vi måste vända oss till Allah azza wa jall. Och vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tänkte också